Och jag, då säger jag så här, Ebba Busch, skärpt. Jimmy Åkesson, klockan. Ulf Kristersson. Käften glappar för mycket. Han ska bli konkret och ska han lära sig att sätta ner foten. Men jag föredrar ju Tidö partierna framför vänsterblocket. Och jag är rädd att den här folkutbytet som har skett i Sverige, där flörtar ju vänsterblocket med. Det är de som kommer att rösta fram vänsterblocket nästa val. Och det är ju över 2 miljoner människor. Så att det, vi har ingenting att säga till om längre. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 607 är här. Och veckans gäst är en riktig legendar inom svenskt skådespeleri. Ja, denna ikon är utan tvekan en av de mest folkkära vi har i detta land genom alla tider. Men också en person som ständigt skapar kontrovers och reaktioner. Ja, en människa som alltid under hela sitt liv har vägrat att rätta sig in i ledet. Och kanske är det just därför som det alltid blir så underhållande och kittlande varje gång han öppnar munnen. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång det här kalaset. Här är han, den oefterhärmlige Ulf Brunnberg.
Ja, jag sitter ute på Lidingö med en livslevande legendar inom svenskt skådespeleri. En man som aldrig väjer för att säga vad han tycker. En man som av vissa upplevs som kontroversiell, men för mig så är han främst en man med en otrolig komisk timing som jag kan känna glöms bort lite ibland bland alla åsikter och kontroverser. Känner du likadant möjligtvis, Ulf Brunnberg?
Nej, jag känner ingenting.
Så jävla väntat svar på något sätt.
Nej, men vad fan ska jag känna? Det är alltså, vissa tycker så, vissa tycker så. Det enda jag vet i nuläget är att jag har mycket sympati från publiken. Och ofta blir det så att de hör av sig när jag har tyckt någonting som inte media tycker. Mm. Och som inte politiken tycker. Mm. Och då hör de ofta av sig och tycker fan vad bra att du sa det där. Eller, vad bra att du säger ifrån och så vidare. Men mitt yrke är ju egentligen inte att vara opportunist eller politiker eller debattör. Eller, men man kan inte låta bli ibland. Som offentlig person har man ju en plikt också att faktiskt reagera på saker som man tycker är felaktiga. Mm. Och just nu finns det mycket att säga i och med att det är val i september. Och jag har aldrig hört maken till skitsnack. De kastar skit på varandra till höger och vänster. Och ljuger, upprepar sig. Det är som att sätta på en grammofonskiva som har hakat upp sig. Och de hesiterar inte ett jävla dugg. Alltså. Ljuger. Och så, det är reformer hit och dit. Och vad ska de få pengarna ifrån? Det är vi som ska betala det, skattebetalare.
Du, vi kommer komma in på politik senare i podden, för att jag vet ju att det är ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat. Men först och främst så vill jag prata om en sak, för att vi snackade i telefon tidigare idag och alltså min bild av dig är att du är jävligt fräsch, välbehållen, stark liksom. Vi brukar prata, du och jag, genom åren har vi snackat en del och då snackar vi ofta om att andra skådisar i din ålder är ju liksom, det är mycket förfall liksom. Mycket förfall är det. Och mycket alkoholism och mycket... Ja, det går ut för liksom. Ja. Men nu verkar det som att, inte gällande alkoholism då, men att hälsan börjar spöka för dig för första gången egentligen på allvar, eller?
Ja, det får man väl lov att säga att den har börjat göra. Det är ju så här att
Förr i tiden fanns det något som hette portvinstå. Jag har fått en portvinstå. Och det är gikt. Och den gikten, den vandrar i kroppen, i lederna. Så vänsterarmen här, den har varit helt oanvändbar och värkt så att jag har skrikit. Och nu har jag ju fått medicinerat. Så nu kan jag ju använda den. Men när jag väl börjar använda den, då rasar jag här ute på stenterrassen. Som en fura. Med huvudet före. Och det kan man se här.
Mm.
Och spräckte två fingrar här. Som jag måste regelbundet gå och byta omslag på.
Ja, du ska göra det om en timme.
Ja, om en timme.
Mm.
För jag klarar inte att göra det själv. Det är två sprickor som är 2,5 centimeter. Skulle egentligen sys.
Mm.
Men jag hann aldrig till akuten. Och jag tyckte inte att det var nödvändigt att åka till akuten. Så nu får jag gå med det här och hoppas på att det läker så småningom. Och sen gick det ut reben är klart. Och det vet jag inte om ni känner till. Men det gör fruktansvärt ont. Man kan inte hosta. Man kan inte ligga på sidan där man brukar. För rebenet verkar något enormt.
Man kan inte skratta heller.
Nej, det är svårt.
Knappt andas ju.
Nej, och hosta.
Ja.
Ja, så att det är klart. I nuläget kan jag säga att jag känner mig inte så där jättefräsch. Inte så att jag skulle kunna ställa upp i någon olympiad. Det kan jag inte göra. Inte idag i alla fall.
Nej.
Men tiden får väl utvisa om såren leks.
Mm. Så att... Men att tiden till slut hinner ikapp även Ulf Brunnberg. Är det första gången du känner så på allvar? Alltså, och har det här förändrat din bild av med livet och döden och allt sånt där?
Nej, fan skulle jag det för?
Jag vet inte, jag frågar dig.
Ja, men jag frågar dig. Hur känner du det? Nej, fan, gå och lura på det där. Det är ju ingen mening med. För då har man ju på något vis sett upp. Men nej. Det enda problemet är ju att jag är ju singel. Och när sånt här händer, då känner man av att man är ensam.
Mm.
Men jag klarar hellre av det själv än att bo ihop med en människa. Det gör jag.
Ja, det finns ju något läskigt i just den biten med att vara själv. Då, att om du ramlar liksom någon dag och bryter någonting, då ligger du där liksom.
Det finns ingen att ropa på hjälp. Jag kan inte ropa på hjälp här.
Nej.
Utan då måste jag ha någon larmknapp eller någonting. Men så långt har det ju inte gått.
Mm.
Och min dotter är ju inte tillstädes jämt heller. Så att hon har ju reser mycket utomlands och på möten och skit. Så man blir ju lite, man märker när man får sådana här tillkortakommanden att det är knepigt att klara av det själv, helt enkelt.
Mm. Jag lovar att hälsa på oftare.
Nej, tack.
Men du, nästa år fyller du 80.
Ja.
Hur känns den siffran?
Det skiter jag i.
Mm.
Och jag ska inte ha någon fest och ingenting. Det är ett jävla tjat att jag ska, Brunnberg, du måste ordna något stort kalas. Vad ska jag göra det för? Manifestationer över en själv, det tycker jag illa om. Och jag vill helst sitta här med dig. Det är trevligt att träffa dig. Vi har ju känt dig några år.
Mm.
Men det är inte så att jag njuter av att sitta och prata med. Jag gillar ju att vara själv. Och sen vet man inte vad du hittar på för konstig fråga. Och så svarar jag något dumt, hakan rister. Och så sitter de på redaktionen runt om i Sverige. Nu sa han någonting, nu jävlar.
Mm.
Och då är jag torsk igen.
Men just det här med ensamheten då? För du har ju bott här på Lidingö många år själv nu, va?
38 år.
38 år.
Jag var ju gift i några år, 7 år, 8 år.
Mm.
Men sen dess har jag bott i 30 år själv.
Mm. Och det egentligen är väl så att innan de här hälsoskavankerna började spöka så kände du dig väl aldrig ensam egentligen?
Nej, jag har socialt nätverk som är, utan att överdriva, det är inte gigantiskt, men jag har alltid folk som ställer upp, som vill vara med en och så vidare. Och du vet ju, Lidingö, jag vet inte om du känner till det, men jag äter ju på samma ställe 5 dagar i veckan.
Mm.
Och där träffar jag mina gelika. Och det är affärsmän och det är folk som inte har med branschen att göra överhuvudtaget. Och vi sitter en timme där och till kaffet, efter kaffet. Sen känner jag, nu har jag fått nog av socialt umgänge. Och då drar jag.
Var det där du och jag åt lunch för typ 2-3 år sedan?
Ja, det var det säkert.
Ja, med några producenter.
Just det.
Inför våra små planer där.
Just det.
Ja. Då har jag varit där.
Ja, det stämmer.
Ja.
Och det är ett fantastiskt ställe. Alltså, det går inte att jämföra med någonting. Därför det, maten är som klass på den sätt. Och just nu är det ju semesterstängt där, så jag känner mig lite husvill.
Mm. Men kan du sakna skådespelaryrket?
Nej.
Aldrig?
Jag begriper inte varför jag har stått ut i alla år med den här yrkesutövningen överhuvudtaget. Men det har funnits tillfällen då jag har varit tillfreds med vad jag har gjort. Men det har också funnits tillfällen där det har varit ångest. Och, alltså mycket pluggande. Därför att vad du än sysslar med så måste du göra en research. Du måste veta hur... Och det har varit jobbigt alltså. Och sen är det ju så att i den här branschen så har man ju ingenting emot att ha sandbågar. Och kan man snacka skit om varandra så gör man ju det. Och därför tror jag umgås inte med skådespelare eller artister överhuvudtaget.
Mm.
Så att det och hade jag sett tillbaka på mitt liv så hade jag lytt andra råd och pluggat färdigt på tekniskt och blivit någonting annat. Men
jag tror inte på det där.
Nej, jag skiter i vad du tror på.
Ja, fan. Det måste väl funnits ljusglimtar också.
Ja, det är klart jag säger det.
Ja, men vad har varit roligast då? När i livet och när i karriären kände du att det var som jävla roligast?
Ja, det var tiden på Folkan med Olle Kink, 12 år. Då allt var utsålt. Halvårsvis i förväg. Dösmans torg höll på att bågna av alla som ville se våra uppsättningar. Och vi gjorde ju allt ifrån farser till draman, och vi spelade ju O'Neill, vi spelade Ray Cooney som alla spelar nu och gör kopior av hela tiden. Men det finns ju ingen som kan göra det. Som vi, du kan ju tänka Gösta Ekman, Björn Gustafsson, Birgitta Andersson, Stig Grybe, you name it. Vi var i en ensemble som var oslagbar.
Mm.
Engelska regissörer som kunde det här med fars. Det är de som har lärt oss. Till och med Gösta Ekman. Vi lärde oss. Hantverket.
Men vart sattes den här upp då?
Farserna,
ja.
Folken, Östermalmstorg.
Ja. Men var det samma ensemble som Jönssonligan?
Nej, men det var... Det blandades ju, men ofta var ju Gösta och Björn och jag.
Mm.
Så vi var ju lerade med varann under tiden vi gjorde Jönssonligan.
Mm. Så ni jobbade parallellt på två sätt?
Ja, och Birgitta Andersson likadant.
Åh, jävlar.
Ja. Vi gjorde ju 300 föreställningar av uppsättningarna ibland. 330 tror jag vi var uppe i när det gäller kuta och kör. Och alla försöker runt om i Sverige. Försöker jag göra det, men det blir ju inte bra.
Nej, det är mycket kopior och mycket nytolkningar av allting. Och det är du inte förtjust i.
Ja, men det beror på om det görs bra.
Mm.
Men ofta så är ju de som rollbesätter, de är ute och cyklar i 180 ibland.
Mm.
Men... Så att jag är inte särskilt förtjust i, ja, du vet ju, nya Jönssonligorna, det är ju magplask.
Mm.
Det är därför jag reagerar som jag gör. Mm. Jag har tagit upp oss mannarätten på några karaktärer. Min egen karaktär har ju lyckats suga redan på 92 tror jag. Då försvann vanheden. Då var det första upphovsmannarätt som Nordisk Film tog. Och nu när de här andra filmerna dök upp så vill jag ju ta upphovsmannarätten på både mig själv, Sickan, Dynamit-Harry, Doris. Men de var, jag fick två. Dynamit-Harry och Sickan.
Mm. Du, nu får du sluta slå i bordet.
Okej.
För annars kommer de här ljudfascisterna bli helt galna.
Ja, jag förstår.
Ja, folk blir så jävla känsliga för
ska
det.
Ska hålla mig i skinnet.
Ja, det är bra. Duktig, Ulf.
Ja.
Men vad tänker du spontant då? Alltså, vad väcker det för känslor i dig när du hör ordet Jönssonligan idag?
Tjatigt.
Mm.
Tjatigt. Jävligt tjatigt. Men det är ju bara konstaterat. Det har blivit... Det är värre än hela och halvan skulle jag vilja säga det. Var jag än går, var jag än är, om det så är i Lidingö centrum eller om det är i Järfälla eller vad fan som helst, så får jag alltid en hand på axeln eller något. Och det är roligt. Det är roligt. Folk uppskattar vad vi har gjort. Och då går ju, du kan ju se genom streamingskanalen en Jönsson två om dagen. Så det är roligt.
Mm. Men just de här nytolkningarna då, det har ju varit flera stycken Jönsson-ligor. Är det typ tre eller fyra stycken?
Tre.
Ja, tre olika gäng efter det. Mm. Ja. Finns det någon av dem du känner håller måttet?
Nej. Ingen. Det är ju det som har gjort mig så förbannad. Och när Thomas Alfredsson, detta universalgeni, går och gör en med Henrik Dorsin i huvudrollen. Och Henrik, han är ju Jönsson-fan. Han har ju skrivit egna manus och har blivit refuserad ett antal gånger. Och Henrik är jätteduktig på alla sätt och vis. Men att göra Jönsson-liga, det går inte att göra dem. Det går inte att göra hela och halvan igen. De är döda. Det går inte att göra Jönsson-ligan heller.
Mm.
Och konceptet är ju jävligt bra med de här historierna utan det här dödliga våldet som är i alla actionfilmer och skit. Men det lyckades vi med, va?
Mm. Men hela den här processen då, som du var inne på nyss, med att försöka stoppa de nya filmerna, som var din typ hjärtefråga för 2 år sedan.
Jag är fortfarande.
Ja, men varför slutade du kämpa för det?
Jag har inte slutat. Det är en premiär 4 december nu, den senaste filmen som är inspelad. Och den har man skjutit på. Meningen var ju att man skulle ha premiär i julas. Och då gick min misstanke att antingen var det för lite intäkter på filmen innan. Du har 240 000 sålda biljetter och det täcker inte produktionskostnaderna. Man kan känna in det på streaming och rättigheter. Men och andra tanken var att den är för dålig. Och Robert Gustafsson är ju jävligt duktig på alla sätt och vis och kongenial, men det spelar ingen roll om det är Robert. Det går inte, det går inte.
Mm. Du kommer inte se den.
Scenen kan jag göra, men det är inget jag längtar efter. Jag kan inte förutsätta att den är dålig från början.
Nej.
Utan jag får hoppas på det bästa.
Man ska helst se så.
Och jag unnar alla som jag har jobbat med att det går bra. Svensk film behöver ju en kioskvältare.
Mm.
Och det har vi inte nu.
Nej. Jag fattar vad du menar. Man ska helst se saker man sågar innan man sågar det. Liksom.
Ja, precis.
Mm. Men är det så att du ändå får erbjudanden idag om olika tv-gig och så?
Jag får, utan att överdriva, får jag ett manus var tredje vecka. Jag läser 10 sidor, sen åker jag papperskorgen. Dåliga manus, dåliga rollerbjudanden och jag får aldrig reda på casten i övrigt och då skiter jag. Jag måste veta vilka jag ska arbeta med.
Mm.
Jag måste kommunicera. Och vara beredd att vara social med de jag arbetar med.
Mm.
Jag kan inte jobba med nätter, alltså jag klarar inte av det.
Mm.
Och då, det tyvärr, lekprogram, frågeprogram och sånt där som alla kanaler gör, det generellt tackar jag inte. Reklam har hittills inte kommit något som är värt besväret. Sen blir man ju förknippad med det, va? Titta på ICA-Stig och ICA och ICA och Mika Persbrandt guld nu. Jag tycker fan. Är det slut nu?
Jag är gold, är jag är gold Adam.
Ja, vad fan är det? Har han tänkt? Är det slut på pengarna? Det är det säkert. Som han har slösat.
Jag tror att han behövde göra reklam när han förlorade Gunvald-gigget. Det var väl där han tjänade de stora pengarna liksom.
Ja, han har ju tjänat mycket pengar. Alltså, det är ju stora belopp varje år. Mm. Han har ju kostat på sig också med bilar och husvagnar. Och, ja, det är allt möjligt.
Men visst var du nära på att bli ICA-Stig för några år sedan?
Ja, det var förra året.
Mm. Hur långt gångna var ni i förhandlingen?
Ja, det gick så långt så att jag var på tapeten. Men jag spred ju ryktet att jag inte var intresserad. Så att det blev ju aldrig någonting. Men det var ju flera som spekulerade i det. Jag var en av tre namn, tror jag, som var uppe på tapeten. Och okej, hade man prisat med 50 miljoner så hade jag väl gjort det. Men det är skadeståndet det handlar om.
Mm.
Om man gör en sån grej. Sen gör man ju aldrig något mer. Det är kört.
Nej, det är lätt att bli stämplad som den karaktären, får man ju säga.
Ja.
Men vart hade din smärtgräns gått då? Alltså om du... säg en summa på riktigt då, som hade krävts för att du skulle ta giget. 5 mille?
Det räcker inte.
Nej.
Fan, jag jobbar inte gratis. Det är ju ett skadestånd.
Skadestånd, det är ju bra uttryck för gage.
Ja, ja. Det är ett skadestånd.
Ja.
Jag säljer mig själv. Jag är faktiskt ett... efter alla år så är jag ett varumärke.
Mm.
Jag är någon... Det är som man själv förr i världen gick till Jarl Kulle med... Margareta Krok är med, jag är 20. Fan, visst, man, det där kan jag... För jag blir inte lurad av dem som personer. Utan jag tror på figurerna. Jag tror på karaktärerna. Jag tror på intrigen om det är riktigt bra gjort. Men det är tyvärr inte så nu.
Nej, jag förstår att det är annorlunda om man är en riktig skådis också. Men jag tänker på sådana personer som vad heter han, Paul Tilly. Som har gjort alla ICA-reklamer. Han har varit med i varenda jäkel.
Ja, har gjort inget annat.
Nej, bara det. Och han var faktiskt en av de första gästerna jag hade i den här podden för 11-12 år sedan.
Okay.
Och då pratade jag med honom om just det här. Och då sa han så här: jag är i Sverige några veckor per år och gör alla årets reklamfilmer för ICA. Och sen bor jag bara i Spanien och softar och lever på pengarna. Det är ganska okej ändå.
Ja, om man har den inställningen, då är det helt okej.
Okay. Jag skulle bli uttråkad, tror jag dock.
Jag vet inte, hur tråkar man är ju... en form av prostitution där man inte får byta partner. Okay. Utan man har sålt sig.
Mm. Men du gjorde ändå Kristoffer Garplinds reseprogram där du åkte till Grekland och dejtade kvinnor och hade det.
Ja, de ville jag skulle dejta, men det var inget som jag själv ville.
Du såg lite obekväm ut.
Ja, fan, jag hatar. För det första är jag inte så mycket för tvåsamhet nu för tiden. Jag tycker det är konstgjord andning. De gifter sig, skiljer sig efter 2 år, 3 år. Barnen sitter emellan. Vad är poängen?
Mm.
Vad är poängen? Jag vet att några äktenskap idag som håller. Så vad fan ska jag... Det vet man ju från början. Det går inte. Utan då ska man ju vara hand i handske och träffa en partner som man stämmer med 100%. Och det gör aldrig jag i alla fall. Och jag vill inte ha besväret heller. Du ska berätta hela din historia, hela allt, alltså du blir utelämnad, tappar i skinnet.
Mm. Men hur var det att resa iväg med Kristoffer och göra programmet då?
Ja, till att börja med vill jag säga att den kulturavdelningen som har hand om Cyklopernas svärd är ju den redaktionen. De är supertrevliga, kunniga, professionella. Och Hans, producenten, det är ju han som har gjort Avicii-filmen som har vunnit pris över hela världen. Och det var positivt alltså. Men det var inte så att de var kritiska mot mig, jag var kritiska mot dem. Så man kan ju se i programmet hur jävla irriterad jag blir ibland. Och hur ofta jag vill avsluta. Nej, nu är det bra. Nu går jag härifrån.
Känslan var ju att du skulle göra en Per Moberg och baka hem. Som han gjorde med Mauri där.
Ja, men du vet, det gick att samtala. De förstod vad jag menar. Mm. Och det är huvudsaken. Så jag tog det underifrån, så att säga. De tog det ovanifrån.
Mm.
Men det var en positiv överraskning. Och jag har jobbat fler gånger med dem efter det. Umgås till och med privat. Med producenten och Kristoffer träffade jag då och äter lunch med. Och
Det
blev mina vänner. Jävligt proffsiga inspelningsledare och roddare. Jättetrevliga människor. Alltså. Mm. Proffsiga som fan.
Men jag tror att det var fler än jag som ändå höjde på ögonbrynet att man fick se dig i ett sånt sammanhang.
Men om du la märke till de övriga programmen som gjordes.
Mm.
De var ganska enahanda. Ganska upprepade sig. Det var ingenting som jag hade i huvudet när jag gjorde det. Men det blev ju ändå, vände ju på begreppen ganska ordentligt, tror jag i alla fall. Mm.
Ja, du fick nog ett bra skadestånd.
Ja, kanske det.
Men du, om man bortser från skådespeleriet och de här tv-giggen som du ändå har gjort lite grann nu på senare tid, så har du ju blivit minst lika känd genom åren för de här, som jag sa inledningsvis, kontroverserna. Du säger vad du tycker och det sticker i folk i ögonen och allt sånt där. Har det varit värt priset?
Ibland tycker jag inte det. Men å andra sidan, det är som jag tänker om vårt kungahus. Att ha en kung som inte har en åsikt utan är diplomat till 140% med allting, det tycker jag är jävligt fegt. Och han vet precis som vilken annan svensk som helst vilka är bristerna, vilka är fördelarna. Alltså, jag känner ett ansvar, inte bara för mig själv utan för publiken, för de jag gillar. Alltså, det finns så mycket folk som jag inte älskar men uppskattar, tycker om och som månar om mig också. Jag vill vara deras språkrör ibland. Det här förbudsmentaliteten, nya lagar som stiftas varje dag, det är mer och mer inskränkningar, skatter. Det har gått för långt. Alltså. Mm.
Men det känns ju som att du måste vara så här för att känna dig sann mot dig själv också. Annars blir du bara en som rättar i ledet liksom.
Ja, då blir man ju mellanmjölk. Jag vill inte vara det. Jag vill och vill. Det finns inte min fantasi. Det finns inte mitt huvud. Mm.
Men har du någon gång känt att de här frispråkiga uttalanden faktiskt kostat dig jobb och relationer?
Oh ja, det är klart det har gjort. Men inte i den utsträckningen att folk har velat knivdöda mig eller skjuta mig eller någonting sånt. Utan det har varit att jag inte följer med strömmen som har retat jävligt många. Och i kulturbranschen är det är ju nästan larvigt att du ska vara på vänstersidan, annars gör det ingen kultur, annars. Men det värsta är att de som håller på med vänstersidan, de är historielösa, de har inget perspektiv, de kan ingenting om ekonomi, de kan ingenting om bolagslagar fast de har bolag allihop, de vet inte vad bolagslagen är, alltså okunnighet skulle jag vilja säga. Jag vill inte påstå att jag är påläst i alla ärenden, men jag försöker vara något sån här påläst med det som jag engagerar mig i.
Mm. Men har du också märkt det i yrkeslivet, alltså i skådespelarsammanhang, när du är i olika ensembles, att folk har liksom kanske stört sig på att du är som du är?
Nu kommer han igen och tycker sitt skit. Och nu ska han ifrågasätta. Och det slutar ju ofta med att det blir tjafs. Och jag går därifrån eller också så säger jag hej då, lycka till. Mm. Sån är jag. Mm. Och det är klart, det retar ju folk. Producenterna blir ju tokiga till slut. Va? Men många uppskattar ju det jag gör. För det är ju så med en konflikt. Om du och jag har en konflikt och vi diskuterar, du har en åsikt, jag har en åsikt, så kommer man ofta fram till något konkret bättre resultat än vad vi båda hade från början, när vi började diskutera och vara antagonister. Men i slutändan så kan det ju sluta väldigt bra.
Ja, men det är ju typ en folksjukdom det här med att människor blir osams när de tycker olika.
Ja.
Vi måste kunna tycka olika och ändå vara vänner liksom.
Ja, det är svårt. Men om du ser på världspolitiken, fan, jag begriper inte hur Putin kan sitta där. Och barn, människor över hela världen, och religioner, och Trump på sitt håll, Netanyahu, fan, det är jävligt jobbigt att se nyheterna numera på varje dag. Jag tycker det är skitjobbigt. Och vill du åka till Mellanöstern idag kan du ju glömma det. Men jag för min del, jag tar mig inte till Arlanda om jag inte blir tvingad.
Om inte Garplind kommer med skadeståndet.
Ja. Ja, just det. Kan stämma. Men det är inte Garplin, utan det är ju
producenterna, ja. Såklart. Det var roligare att säga Garplins namn.
Ja, jag förstår att du tycker.
Allt för innehållet, va?
Ja. Garplin är en trevlig kille.
Ja, han är grym alltså.
Han är kvick i huvudet.
Verkligen. Unnar honom all framgång nu. Han är väldigt, väldigt rolig. Och jag har haft han i podden här och ska ha han igen nu till hösten faktiskt. Så han är jävligt snabb i skallen alltså.
Ja, jag gillar honom. Mm. Och sen är han ganska rak. Mm. Alltså på det viset fann vi ju varandra. Han försökte ju killa mig på ryggen titt som tätt. Men det sa, vad fan håller du på med? Det lägg av. Mm. Du konverterar han ju.
Ja, men han är lite oväntad på så sätt. Mm. Att han ändå sticker in med såna saker som inte kommer från vanliga programledare och så.
Nej, precis.
Allt det gillar man ju. Allt som är annorlunda gillar man ju.
Jag gillar det också.
Ja, tack.
Det är inte annorlunda jag gör poddar med, ska du veta.
Nej. Nej, du har sagt det mycket genom åren och vi har ju haft flera möten och du är alltid väldigt bra på att säga fina saker om mig och jag blir alltid lika glad och det är därför jag kommer tillbaka hit också och vill snacka med er igen.
Men jag vet inte hela din bakgrund, men jag kan lova dig, utan att veta det, så förstår jag att du har lärt dig av livet en jävla massa saker. Och du är rak, du ställer rätt frågor, det är lite annorlunda med dig också.
Ja, men man ska heller inte hymla om sin historia. Alltså, så länge man står för allt och är rakryggad och, liksom, och kan säga så här, okej, jag var så då, jag är så här nu. Liksom. Alla har vi vårt bagage.
Man kan ändra sig.
Det är ju så. Ja. Man kan ändra sig.
Ja, precis.
Jag har fan varit nykter i 11 år nu. Liksom. Det är ju lång tid. 11 år har man lång tid på sig.
Ja, men då behöver du inte prata om den bakgrunden mer.
Nej, jag gör inte det.
Det är gone.
Ja.
Det är just då vid moln.
Ja. Ja, nej, du har helt rätt. Du har helt rätt. Men just det här då angående relationer i branschen. För jag frågade dig om du hade skavt någon gång med andra i olika ensembler. Mm. För att du är lite som du är. Hur såg era privata relationer ut i Jönssonligan? Umgick ni privat?
Nej. Gösta och jag lite till och från. Och Birgitta också till och från. Och Björn har ju jobbat med alltid i 45-50 år. Vi har jobbat hela tiden. Och när Björn bestämmer sig att nu vill jag inte mer. Då kan jag säga att då åkte min rullgardin ner. För jag har svårt att tänka mig att jobba utan Björn. Vi kompletterade varandra. Och han lärde mig. Han är ett komiskt geni. Superintelligent. Det tror inte folk. Men han påläst. Och lyckats med sina barn, med sitt sociala liv, utan att synas. Och det gillar jag. Det är ingen narcissist. Det är ingen egoist. Utan han tänker bara på det som är helheten i slutändan. Och hur vi kommer dit. Och det har vi lyckats med i över 50 år.
Mm. Ja, där har ju en snubbe med integritet.
Ja, han, fan, om du ringer honom så... nej tack, pang. Det går inte.
Nej, jag vet, jag försökte för några år sedan och det var helt omöjligt. Alltså helt stängt.
Går inte.
Nej. Han har väl inte gjort en intervju på 20 år typ.
Nej, han vill inte heller.
Nej.
Och han slipper. Mm. Ofta har han sagt till mig, ja, det där kan väl du ta. Det där kan väl du ta. Och jag vet när jag bildade Thalia-förbundet, då var han ju positivt till vad jag gjorde. Och jag sa, du kan väl ställa upp, du ändå en dignitet i branschen och se dem att du är med här. Vi kommer ju med en jävla massa, men jag njuter gärna av frukterna när de faller, men jag vill inte vara med och göra dem mogna.
Mm. Har ni någon kontakt idag?
Vi hade kontakt så sent som för drygt ett år sedan.
Mm.
Men det var nästan så att vi grät bägge två. För jag såg på Björn att han vill inte prata. Han vill inte prata om förr. Han har sin gård. Han har sin familj. Och nu är det bra för honom. Han har lagt locket på. Han vill inte mer. Och du pratar om fysiska tillkortakommanden. Björn är ju alltså snart 90.
Mm.
Han hör dåligt. Han är fortfarande med. Men inte som förr. Och det är man ju inte när man är 90. Men jag saknar honom så in i helvete kan jag säga.
Mm.
Det är fruktansvärt. Jag saknar Gösta och Birgitta. Det är de jag har jobbat mest med. Det är för jävligt, men de är döda.
Ja, Birgitta gick väl bort relativt nyligen, va?
Ja, det är bara 5 månader sedan. Ja. 4 månader sedan.
Ja.
Och det var heller ingen narcissist. Hon var fåfäng. Och det stod hon för. Och det gillar jag. Fan, att gå omkring med palestinasjalar och rufsigt hår och dålig andräkt. Det var inte hennes grej.
Jag tycker det är härligt med...
Fåfänga människor.
Ja, men människor ska väl bry sig om sitt utseende och sin insida och ta hand om sig själva.
Ja, men du vet, det är... I den här jävla branschen kan man ju möta... Det är ju trash. Man tror att de kommer från en jävla container. Mm. Och det, jag vill inte ha det så. Och det var Edvin Adelsson som en gång i tiden lärde mig det här med klädkod och hålla ribban högt. Och inte jobba tills man blev... 80. Det var patetiskt, tyckte han. Och det tyckte jag också. Det tycker jag också.
Mm. Men du var ju en av gästerna när den här podden firade 500 avsnitt i en livepodd för drygt 2 år sedan. Då var det du och Peter Haber och några till. Och då tänkte jag på att på tal om Jönssonligan så var ju det var ju Peter Haber som tog över Gösta.
I
en film.
Svarta diamanten.
Diamanten, ja. Precis. Och sen även Johan Ulveson. Ja. Hur tyckte du att Peter Haber och Johan Ulveson skötte sig?
Peter Haber har inga som helst... Det är en... Han är komplicerad. Men det han gör är out of the line. Däremot, Stellan Skarsgård, Johan Ulveson, det var problem. Det var som de vågade inte riktigt. Va? Och Björn och jag var jävligt överens. Alltså nu är det bra. Nu räcker det. Jag försökte få Robert med i ett par år tror jag. Men då ville inte han och då kunde inte han. Nu gör han ju plötsligt 2 Jönsson efter varandra. Mm. Som sicka.
Men varför tror du att det var så svårt för Stellan Skarsgård och Johan Ulveson?
Stellan har ingen humor. Absolut ingen humor. Johan Ulveson har humor, men det är farbror Bo. Rakt av. Mer är det inte. Men Johan är ju duktig på många sätt, men man kan inte göra en gubbe hela livet. Alltså. Jag tycker ibland blir det så. Man måste älska de där figurerna. Man måste gilla dem. Man måste känna empati för dem. Mm. Det tycker inte jag lyckades med alls med dem.
Jag håller helt med om att Peter Haber privat är ganska speciell och man får ta honom på rätt sätt liksom och man måste förstå honom och så. Han är lite komplicerad, men jag tycker ju om honom jättemycket.
Han
är en favorit för mig som du är liksom. Ja. Och därför jag bjöd in honom till livepodden.
Det förstår jag. Ja. Men han mår ju inte så bra.
Men ni två är ju verkligen favoriter för mig. Och det som ni också har gemensamt tycker jag, det är just det här i ert skådespelande så är ni skickliga på att bemästra olika sorters roller. För jag tycker att du har ju gjort mycket humor men också väldigt, väldigt tunga prestationer i allvarliga grejer där du verkligen har... Ja, och samma med Peter där han... Ja, men han är ju så känd för liksom, ja, men Rudolf och det är humor, bla bla bla.
Är det Beck han är?
Ja, och sen Beck, det är ju en sida till. Ja, men sen kommer jag ihåg den här Män som hatar kvinnor. Där han spelar den här psykopaten som så här stympar kvinnor. Och han är så jävla otäckt där. Mm. Och då känner man bara, fy fan vilken skicklig skådis. Mm. Och det
med små medel.
Ja.
Man tror på karaktär. Man tänker inte på att det är Peter Haber. För tänker man, ja det är Peter Haber. Då har man misslyckats. Mm. Då gäller det att ta tag i underbrallarna direkt. Va? Mm. Och kan man inte det, då ska man skita i det.
Ja, men det är lite som när du spelar den här rollen i... 4 nyanser av brunt. Det var ju också extremt långt från ditt vanliga liksom. Men du gjorde det så jävla bra så du vann en bagge liksom.
Ja, men det var fruktansvärt. Oh.
Oh. Hur går man in i en sån roll?
Ja, det var ingen lek. Därför att beteendet med den figuren överhuvudtaget och konvertera känslan och beteendet det jag går utanför sig själv 100 gånger. Mm.
För de som inte vet då, så spelar du en roll. Det är om en pappa som...
Pedofil.
Mm. Precis.
Som håller på med sin egen dotter.
Just det.
Det är too much alltså. Mm. Och när Thomas ville jag skulle göra den där. Han var ju nere i Linköping. Jag gjorde någon turné. Och så satt och pratade en hel natt om det. Och jag sa, det här är inte bra. Så jag sa, jo, men du kan väl... Och jag, det är svårt att säga. Jag älskar inte alla människor som... Då använder du uttrycket lite för ofta, tycker jag. Tycker om Hasse, eller Thomas. Mm. Tycker jättemycket om. Men även han kan ju fallera med omdömet.
Obviously. Jag tänkte uppenbarligen på engelska. Jag tänker på Jönssonligan då.
Ja, det där måste jag säga. Det fattar jag inte hur jag tänkte.
Ja. Men det finns ju en scen i slutet på den här Fyra nyanser av brunt, när din karaktär då, när liksom allt briserar och ni sitter där i ringen och du bara erkänner allting. Och det, alltså, när jag såg den, jag bara skakade. Jag fick fan gåshud. Mm. Du var så jävla bra där alltså.
Tack, ja. Men det har jag inte fattat själv.
Du fick ju en bagge, så du vet visst om det här.
Ja, jag står där.
Ja, jag vet. Okej, men du, vi går vidare. Och på tal om relationer, och du nämnde din dotter förut. Mm. Och jag vet ju om att ni har haft era breaks genom åren. Hur är det nu?
Det är till 90% bra. Och det är jättebra. Det är bara det att... Min dotter är en komplicerad känslomänniska och hon är väldigt substantiell vad gäller livet, vad gäller karriären, vad gäller mig, vad gäller allting. Så att vi har lite svårt ibland alltså. Men jag vill påstå att jag skulle inte vilja vara utan henne för allt i världen, och det säger nog alla föräldrar om sina barn. Så det är inget ovanligt att jag sitter här och tycker det. Men vi har ett jättebra förhållande. Och även mamman. Gunilla och jag har jättebra connection. Och det. Men jag har lärt mig en sak. Och det är att hålla käften.
Mm.
Det gäller att hålla käften.
Mm. Ja, man har ju kunnat följa det här och lite. För du har pratat lite om det i media. Just om det här att era konflikter har handlat mycket om att dina uttalanden i just media och sådär. Har det här gjort att du har blivit tvungen att kompromissa och välja dina strider mer, eller blir du bara ännu mer envis och vara Ulf Brunberg?
Det är knepigt när man måste prioritera. Jag prioriterar ju Louisa. Men jag kan inte prioritera till den gränsen att jag inte kan försörja mig. Där går ju gränsen. Och hon skulle inte tycka om att jag satt här med dig nu. Så fort jag finns på en bild i en tidning eller något, vad gjorde du där för? Jag vill inte att du gör det. Och det faller över på mig och jag vill inte det. Jag har ju mer eller mindre fått yrkesförbud kan man säga, i princip. För hon tycker så illa om när jag pratar i offentliga media. Mm. Men hon förstår vad det handlar om mer och mer. Och det beror ju på att hon är 30 idag. Och vad de åren har tagit vägen, det vet fan. Så att det är ju inte som att prata med en 20-åring. För vi hade ju problem, hon studerade utomlands. Och var ju basketproffs. Vann SM 5 gånger. Och hon har haft fullt upp, men det har varit svårt att kommunicera med tid. Och där hon har varit. Hon reser mycket utomlands nu också. Och är framgångsrik i sitt yrkesutövande. Och jag är jätteglad för det. Men samtidigt är det så att jag har inte vikt mig. Utan jag har haft mina principer och varit stenhård. Och nu fattar hon ju att det kanske gav något i förlängningen.
Mm.
Men det begriper man inte när man är 20 bass.
Nej. Finns det barnbarn i bilden?
Kanske. Hoppas. Jag älskar barn och älskar djur. Ja. Vuxna människor är jättesvårt för.
Jag trodde du sa kanske till att du inte visste om det fanns eller inte.
Nej, men du vet, det är ju så här. Min fru var ju gravid med Louisa.
Ja.
Men det var problem. För det var missfall innan. Och en gravid kvinna måste ju vara lite på sin vakt och det är känsligt. Så jag vill inte ta ut någonting. Hon måste sköta det själv.
Men är hon gravid nu?
Det vet jag ingenting om.
Nej, okej. Vi går vidare. Men på tal om relationer då. Du och Dan Ekborg har ju varit nära vänner länge.
Ja.
Han åkte fast på en elsparkcykel här nyligen när han var full. Och efter det så sa han till kvällstidningsjournalisterna så här. Ett helt legendariskt och oförglömligt citat som är väldigt... Jag vet inte om du läste det här, men han sa så här. För de hade konfronterat honom då. Så, men,
det är ingen aning.
Men han sa så här. Är man berusad, då är det svårt att komma ihåg. Ni kan inte begära att jag ska komma ihåg sånt som jag har glömt.
Ja, det är bra.
Det är så jävligt, så knäppt. Vad tänker du när du får höra det här? Skrattar du mest eller vill du bara ringa honom och säga vad fan håller du på med?
Ja, men alltså jag har försökt ta Dan i nackskinnet flera gånger och jag var en av dem som tog honom till Folkan. Han var ju med i det här gänget. Och han trivdes ju och det gick ju jättebra. Dan är ju jättebegåvad och han är bright. Det är tyvärr så att han har ingen lysande utbildning. Rent skolmässigt är det ju bristfälligt. Men han har tagit åt sig med åren och jag tycker det... Men ibland flippar han ut. Och jag kan inte... Man måste disciplinera sig. I det här yrket gäller det att vara skärpt från början till slut. Man kan inte bara skita allting. Och han vill nog slappna av lite för mycket, tror jag.
Mm.
Och sen vill inte jag gå in på varför och hur, och, utan det har han själv. Och jag vet att här, vi gillar varandra. Men det var som min far sa. Jävla massa vänner du har, så du ränner ute med och så vidare. Men jag ska komma ihåg en sak. Folk kommer och går och vissa måste man välja bort. Och mår jag inte bra att vara med vissa, då kan jag inte vara med dem. Då vill jag välja bort det. Och Dan och jag har inte någon vidare kontakt. Vi ringer varandra någon gång varannan månad. Så här. Och då ska vi ses och äta lunch. Men det fallerar med tider och allting. Och då blir det inget.
Mm. Hur mycket tror du att alkoholen är ett spöke i det här?
Alkoholen är ett spöke överallt. För att inte tala om alla droger. Så att för mig är det... Det borde ju ingå i undervisningen, ekonomi och det här med sociala droger, och där kan man ju börja med alkoholen, för alkoholen gör att folk blir plötsligt mästare på allting och mår skitbra, men dagen efter är det inte så jävla kul.
Du, jag vet att politik ligger i varmt om hjärtat och det stundar ett val till hösten och
ja, det är du.
Ja, du har väl känt att Sverige går åt helvete.
Det är ett korthus.
Länge.
Korthus.
Om man ska hålla sig ganska kortfattat ändå, vilket parti kommer du lägga din röst på?
Ja, det du skulle du bra gärna vilja veta, men...
Men bjud på det då!
Det är lätt att fundera ut, därför jag... Vänsterblocket, det kan du glömma. Sen får du fundera ut. Och jag, då säger jag så här, Ebba Busch, skärpt. Jimmy Åkesson, klockan. Ulf Kristersson, käften glappar för mycket. Han ska bli konkret och ska lösa och sätta ner foten. Men jag föredrar ju Tidö partierna framför vänsterblocket. Och jag är rädd att den här folkutbytet som har skett i Sverige, där flörtar ju vänsterblocket med. Det är de som kommer att rösta fram vänsterblocket nästa val. Och det är ju över 2 miljoner människor. Så att vi har ingenting att säga till om längre.
Jag tror att i mina öron låter det som att det står mellan KD och SD för dig.
Kan man tänka sig.
Mm. Ja, vi får se hur det går i höst. Jag får ringa dig efter valet och höra hur du exploderar i luren.
Om du går in på Riksskatteverkets hemsida så kan du se vad som händer med Sverige nu. För det är ingen utav de stora grabbarna som driver företag, som har förmögenheter, som är villiga att investera, som kommer att vara kvar. Det rinner ut pengar i Sverige nu. Och det blir ett helvete. Det blir ett helvete. Och de ser vad Tidöpartierna har gjort. De har ju lyckats med det, den ena grejen efter den andra. Och vad klagar de på? Gör det bättre själv. Det kommer att gå till helvete.
Jag visste att inför den här podden så att den fråga du skulle gå igång mest på, det var politikfrågan.
Ja, det är just nu är jag Alltså det finns ett alternativ och det är Schweiz. Och sen Mellanöstern och runt om i världen, det går ju inte. Det finns ett, och jag orkar inte flytta på mig.
Alltså Schweiz, det låter som att du ska gå och åka till självmordskliniken.
Ja, till ensamlandet. Det går ju inte att kommunicera med schweizare. De vill ju inte umgås, de vill inte prata.
Men visst är det dit man åker när man ska ta sitt liv, va?
Ja.
Dödshjälp.
Det vore enkelt gjort.
Ja. Men du, vi börjar närma oss slutet av den här härliga pratstunden. Men det är en sak som jag har tänkt på med dig. Alla skriver ju memoarer nu för tiden. Det är ju självbiografier till höger och vänster och den ena behövs mindre än den andra. Och jag har väl själv gjort mig skyldig till just den biten. Men du om någon borde väl skriva en bok?
Jag har blivit erbjuden 3-4 gånger. Ja. Utav stora förlag och mindre förlag. Och jag, av ideella skäl, men alltså jag tycker så illa om narcissism, egoism och självbilder som är gigantiska. Och jag tycker jag finns ingen anledning, jag har inte gjort något särskilt märkvärdigt avtryck i världen på något vis. Varför ska jag är ateist också. Jag tänker inte på en gravplats eller var jag ska ligga, var de ska lägga blommor på en jävla sten när jag inte finns längre. Utan jag bryr mig inte om det, jag bryr mig inte.
Men kan du skriva?
Om jag ska göra mina memoarer, då är det naturligtvis så att det är en spökskrivare som gäller. Och jag har ju träffat, jag vet inte om du har läst sista åren. Jag gjorde en jätteartikel i Svenskan på Kulturen. Jag gjorde en i Expressen, Aftonbladet. Jag har gjort alla de här tidningarna, Vi. Där har jag träffat några jävligt vettiga journalister.
Mm.
Som jag har tänkt på och som också har blivit vidtalade av förlagen, vad jag vet. Men jag har tackat nej, därför att jag har blivit erbjuden förskott på 500 000. Jag har tackat nej till det. Mm.
Alltså du har ju tiden, du har perfekta miljön här för att skriva och ha en spökskrivare som hjälper dig och allt sånt där. Och du har ju ett liv att berätta om. Jag fattar inte vad du tvekar på liksom. Och jag vet ju, jag känner ju det lite. Vi har ju umgåtts privat också utanför mikrofoner och du har ju berättat historier för mig om gamla... Det finns kända kvinnor som du har varit med som det ska berättas om.
Kända män, industrifolk. Jag var ju kompis med Stenbeck, jag har varit kompis med Kryger. Alla stora.
Ja.
Jag har så jävla mycket att berätta, i och för sig.
Ja, jag vet! Och du sa också det, du berättade om någon så här, en superkänd kvinna som du hade varit med. Och jag bara, har ni haft en grej? Du bara, men säg inte till någon. Jag bara, men fan, det här måste ut, Ulf! Det här måste ut!
Vad är det för intressant?
Skriv det på dödsbädden och så kan din dotter få allt gage. Det är väl jättebra?
Då tar hon livet också.
Nej, men det är ju alla pengar hon får. Hon får ju massa pengar.
Hon kommer att klara sig ändå.
Ja, kanske.
Hon kommer att klara sig. Jag har en dotter, en arvinge.
Mm.
Jag behöver inte skriva testament om jag inte vill skänka viss lösör, konst och så vidare till någon speciell person. Jag har en speciell person som jag har varit mentor åt en jävla massa år. Och det är Karl-Erik Björkegrens son. Den största konkursen i modern tid. 1,3 miljarder i personlig konkurs. 98. Och sonen, han har ju haft ett helvete. Han har ju hittat pappan. Så att honom är jag jävligt mån om.
Mm.
Bland annat.
Men du har nog rätt i att pengarna kanske inte behövs. För att om vi ska snacka arv och så. Den här kåken som vi är i nu, den... Vad kommer den gå för, tror du?
Vill du veta?
Ja, men jag får gissa.
Gissa.
15 kanske?
15?
Jag vet inte.
Det är långt därifrån.
Ja, men, säg då. Vad är marknadsvärdet på det här huset?
Inte under 50.
Är det sant?
Mm. Den där kåken bredvid där.
Ja.
Den gick för 49. Och han har lagt ner 25 miljoner på att bygga om och fixa.
Ja.
Så då kan du ju tänka. Kåkarna här runt omkring, det är ingen... Du ser, du har ju inga grannar. Det är ju glesbygd.
Mm.
Det är 6000 kvadratmeter mark. Det är 280 kvadratmeter bostadsyta. Bibyggnader, brygga, strand. Fan, det går inte att hitta.
50 miljoner alltså.
Minst.
Åh, jävlar. Mm, ja, men då behöver du inte skriva en bok.
Nej.
Nej. Men du?
Nej, det Louisa behöver i alla fall.
Nej, hon kan nog leva gott på det arvet, ja, tror jag. Mm. Och så skulle hon nog säkert må bra av att inte de här historierna kom ut också, tror jag.
Ja, jag vill bespara henne.
Det låter bra. Du, är vi framme vid poddens sista fråga och den lyder så här. om det här skulle vara den sista
podden.
Sista podden och sista intervjun som någonsin gör, och om människor om 50 år skulle minnas något om Ulf Brunnberg, vad skulle de då tänka på, hoppas du?
Jag vill lägga till en sak. Det fanns en podd nere i södra Sverige som hette Tuppen, eller vad fan?
Tuppen?
Hette han, va?
Nej, ingen aning.
Ja, men han körde igång en insamling, för jag gick i process med svensk filmindustri och Bonniers. Och jag uttalade mig om att det är som Goliath, Davids kamp mot Goliath. Och det kommer att ruinera mig ekonomiskt, en rättegång och skadestånd om jag förlorar. Då kör han igång en crowdfunding. Och där kommer 20 spänn, 1000 spänn, 80 spänn. Jag fick ihop, ja, jag hade väl 20 000 som jag fick in i en crowdfunding. Och jag har velat tacka de här människorna. De är så jävla gulliga så jag vet inte hur jag ska kunna gottgöra dem. Och det är det sista jag vill säga. Att människors välvilja är... Jag blir jävligt rörd av det, ska jag säga. Hur hård det än verkar så... För fan vad jag älskar folk och publiken.
Alltså det var ju inte svaret på min fråga. Men det är helt okej att vi avslutar med de orden. För att jag förstår att du hade behov av att tacka dem. Och det får du verkligen göra i den här podden.
Ja, det vill jag verkligen. Men som svar på din fråga, upprepa den igen.
Nej, men hur du vill bli ihågkommen. Om det här blir den sista intervjun du gör. Det här. Ja,
som en snäll människa.
Och jag tycker att du är snäll. Och jag är gärna med och sprider gospen om de här missförstånden och feluppfattningarna som finns kring det. Liksom.
Ja, är det så mycket feluppfattningar?
Men folk tycker ju... Du vet,
ursäkta.
Nej, men jag menar bara det här med att du är sur, bitter... Sur, bitter gubbe tycker vissa ju, det vet ju om. Men sen finns det många som jag och de här crowdfunding-människorna som älskar dig.
Och jag älskar dig.
Du är en
älskar. Jag
gillar.
Jag gillar.
Du är en vattendelare, det är jag med. Och det är väl härligare att vara så än någon jävla mellanmjölk som alla bara tycker helt okej om.
Ja.
Det är mycket bättre att vara som oss. Tack för idag.
Tack själv för att du kom.